Jaha, har ni sett titeln på den här dagen? Lovsång och tillbedjan. Vad är det? Kan man ju fråga sig. Lovsång och tillbedjan, vad är det? Jag tror att vi kanske alla har, ska säga, lite olika mycket förståelse eller lika mycket olika tankar omkring varför håller vi på så här som vi har gjort nu en stund. Det kan finnas sådana som tycker att alldeles för lång stund liksom, och ena sången efter den andra och ska aldrig ta slut det här så vi får höra predikan istället. Jag vet inte. En del tycker att det är alldeles för kort. En del skulle vilja bara få stå i timmar och bara sjunga och sjunga och sjunga sitt lov till Gud. Och man kan liksom undra lite grann, hur kommer det sig att det är så där egentligen? Och det är inte så konstigt. För det första är vi människor och vi är olika. Men vi kan också vara så att vi har lite olika förståelse och lite olika, kommit lite olika långt i att förstå vad är det här egentligen som de där pratar om? Lovsång, tillbedjan, lovprisning, vad är det för någonting? Jag skulle vilja börja säga så här och se om ni kan hålla med mig lite grann. För det är alltid skönt att börja så med någonting som ni håller med om. Då känner man sig lite trygg. Människan, jag skulle göra ett uttryck här. Människan är gjord för att tillbe. Människan är gjord för att tillbe. Ja, hur vet vi det? Alltså, om vi nu inte bara går till Bibeln. Hur kan vi se det? Hur kan vi veta att vi är gjorda? Förlåt för en del, de här bilderna blev inte så bra. Jag hade ett annat program som jag jobbar med som jag inte fick till riktigt som jag ville. Så det är väldigt litet där. Jag skulle ha haft det stort. Människan är gjord för att tillbe. Det är bara att titta ut över hela världen. Vi kan börja med det religiösa. Det verkar vara en otrolig längtan, ett otroligt behov av att få tillbe något, att få tillbe en gud. Och ibland undrar man om människor bryr sig om de tror på den eller inte, på att säga, för att man kan tillbe de mest konstiga saker, bara figurer som står där liksom på en stolpe, så kan man böja sig ner och tillbe det där, för att det verkar vara finnas ett outmättligt behov av att tillbe på något sätt. Om man tittar mer i västvärlden så kanske vi inte ser så mycket på samma sätt som i andra delar av världen med det här med gudar och sånt här. Men då är det ju annat, eller hur? Det är ju idoler. Alltså alla verkar ha ett behov av att ha idoler. Att få liksom tillbe, att få liksom... Har ni gått in på en tonårings rum någon gång? En normal tonår, särskilt tjej kanske är killar med, tror jag. Alltså planscher överallt bara. Och ofta är det kanske 15-20 planscher på samma person. Alltså man är helt galen i någon speciell idol som man har. Någon sångare, någon musik eller vad det kan vara. Alltså man bara, åh. Och alltså får man sen höra att den där personen kommer till Sverige och har konsert inte längre bort än att jag kanske kan åka dit och kanske har råd att gå på den här konserten, så är man ju i sjunde himlen direkt. Alltså bara tanken på det. Jag vet inte hur många av er har varit på en sån där hysterisk konsert en gång. Någon där har varit det. Men ni har sett det på tv, eller hur? Hur många har sett en sån här hysterisk konsert på tv en gång? Det har alla gjort, va? Alltså... För det första så håller man på att trampa ihjäl varandra när man ska in. Och säkert om inte det är platsbiljetter, det kanske det oftast är. Men alltså man vill ju vara längst fram så man kommer så nära som möjligt sin idol. Och sen alltså när han eller hon kommer ut på scenen så är man ju totalt... Man ser på en del att de håller på att svimma. Alltså de är ju helt, helt saliga. Och alltså sen är det ju bara händerna upp. Har ni sett det? Alltså händerna är ju här uppe hela tiden. Om du... Kanske en 2 timmars konsert så är händerna här uppe och försöker ta. Tänk om han kommer riktigt nära så jag kan få känna lite grann på honom så här. Och hoppa och dansa och sånt där, eller hur? Och, alltså, vi kanske inte tycker det är så konstigt, för det där har vi ju sett alltid, eller åtminstone på tv. Alltså det verkar vara som att vi har ett sånt oerhört behov av att få tillbe. För det är ju egentligen vad det är tillbedjan. Att jag vill ha någon som jag kan se upp till och som jag kan få som hylla och komma nära och sträcka mig mot. Så. Sen ser folk som aldrig har varit i kyrkan, kanske bara ser på tv. De visar något litet reportage, något tv-team har varit inne i någon frikyrka någonstans. Och folk lyfter händerna och så pratar man om det. Att de där är de ju fullständigt knäppa. Vad håller de på med? De är ju helt överdrivna och extrema, de där som står liksom och räcker händerna. Ja, men det är de eller vi då gör precis samma sak. Skillnaden är ju att den vi hyllar inte syns för våra mänskliga ögon. Det är egentligen enda skillnaden. Men ju mer vi lär känna Gud, ju mer vi lär känna Jesus, ju mer förälskade vi blir i honom, ju mer vi känner av hans närhet och fattar vem han är och vad han har gjort för mig och allting, ju mer exalterad blir jag. Och ju mer så är det enkelt och spontant att jag vill lyfta mina händer mot honom och verkligen hylla honom. Därför att på något sätt någonstans är det som att jag ser honom nästan, för min inre syn så ser jag Jesus där. Eller känner av eller på något sätt upplever att ja, men han finns här. Ni vet, det kanske någon slags gammal traditionell uppfattning är ju om att Gud, han är långt borta. Det här med himmel och jord. Vi är på jorden och Gud, han är himlen. Och himlen måste ju vara någonstans utanför universum. Jättelångt bort. Där borta någonstans är Gud. Han är fruktansvärt långt bort. Medan jag tror att det är helt enkelt så att vi lever i att det finns olika dimensioner bara. Det finns en andlig dimension och det finns en jordisk dimension. Den andliga har ju funnits mycket längre än den jordiska. Den fanns ju innan jorden skapades. Så det är den mest naturliga och självklara dimensionen. Där Fadern, Sonen, den helige Ande och änglarna och alla de lever och finns. Den andliga dimensionen. Jag tror att den är precis lika nära som vi här. Vi ser varandra med våra vanliga ögon. Men den andliga verkligheten är också precis här. Det enda är att Gud behöver liksom öppna våra andliga ögon så att vi liksom plötsligt ser och fattar det. Att Jesus är inte alls långt borta. Han är ju precis här. Så jag kan ju lyfta min hand och faktiskt få vara med och ta på honom. Så nära är han. Det var en liten inledning. Jag tror ni höll med det mesta i alla fall. Att vi har ett behov av att tillbe. Och nu ska vi fråga oss bara lite grann så här då. Varför ska vi lova och tillbe Gud? Och jag tänker nämna tre huvudorsaker till varför vi ska lova och tillbe Gud. Och så ska jag nämna tre, vad ska vi säga, effekter, tre frukter eller resultat eller vad man ska säga av att göra samma sak. Och de här huvudorsakerna är, jag ska säga, är viktigare på ett sätt, därför att jag tror att det är där vi ska ha vårt fokus. Det är där som vi ska ha vår motivation i första hand. Men det är inte fel att också få veta om och förstå vad som också kan ske när vi lovsjunger Gud. Och de här tre huvudorsakerna är: ett, därför att Bibeln, som vi tror är Guds ord, uppmanar till det. För det andra, därför att vi tror att det är Guds syfte med våra liv att ära honom. Och för det tredje, helt enkelt därför att han är värd det. Han är värd att vi tillber och lovsjunger honom. Effekterna, frukterna av det när vi gör det, det är att det för oss närmare in i intimitet med Gud. Det ger oss rätt fokus och ökar vår tillit och förväntan på honom. Och det driver Satan, ondskan, på flykt. Det kan ju verka lite skumt det sista, men jag ska förklara lite senare när vi kommer dit. Men vi börjar med huvudorsakerna. Därför att Bibeln, Guds ord, uppmanar till det. Och vi ska läsa två ställen. Ett från Saltaren och ett ifrån Nya testamentet. Och den här salmen i Saltaren, den är väldigt typisk för många, många, många salmer i Saltaren. Det finns många som uttrycker sig ungefär likadant. Kom, låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med lovsång, för Herren är en stor Gud. En stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och det torra som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, böja knä för Herren vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans vård. Hebreerbrevets författare i Nya testamentet talar här innan om en massa om Jesus, vem han är, vad han har gjort. Och så säger han så här: låt oss därför ständigt genom honom, genom Jesus Kristus, frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Låt oss därför ständigt frambära lovets offer. Ja, vi lovar Gud därför att Bibeln säger att vi ska göra det. Därför att det är Guds syfte med våra liv. Jag ska läsa en lite längre grej här nu. Men jag tycker att den är lite häftig. Och en del av er, jag vet inte om alla känner sig så bekanta. Det är från Uppenbarelseboken. Om man inte läser Bibeln så mycket så kanske man kanske aldrig kommer dit. Man har liksom... Det är sista boken i Bibeln. Och mycket där är inte så lätt att förstå. Men det här lite grann. Johannes, han får se in vad som sker i den andliga dimensionen, i det himmelska, får han göra. Så jag läser igenom där, även om det är några verser där. Och ni är med här, tror jag. Ja. Jag tror jag läser där, för att jag har röd text och jag ser den knappast här, så vi kör så här. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden, säger Johannes. Alltså han får se någonting i den andliga världen nu. Och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och kaneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och åska. Och framför tronen brann 7 facklor som är Guds 7 andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod 4 varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de 4 varelserna hade 6 vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Måste ha varit en fruktansvärt häftig syn. Eller vad säger ni? Dag och natt säger nu alla de här varelserna utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud, allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evighetens evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evighetens evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med stark röst: lammet som blir slaktat, och lammet är alltså Jesus, är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången, äran och härligheten och makten i evighetens evighet. Och de fyra varelserna sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Häftigt, tycker jag. Alltså det går inte riktigt att föreställa sig vad det var Johannes var med om. Men bara på något sätt så får man en uppfattning om att i det himmelska så pågår någonting som vi kanske har lite aning om egentligen. Men det är så att han som har skapat allting och Guds son Jesus som har dött för oss och återköpt hela skapelsen för den var fallen tidigare. Han är så värdig. Och det här är svårt kanske för oss att fatta, men han är större, han är mer perfekt, han är underbarare, han är fullkomligare än vad vi någonsin kan föreställa oss. Så han är värd. Det här som Johannes får se pågår liksom i det himmelska hela tiden. Så när vi lovsjunger så är det som att vi får liksom vara en liten del av det här. Vi hänger på de här konstiga snubbarna med sex vingar och allt vad de hade. Vi hänger på dem liksom och verkligen också lovsjunger Gud så gott vi kan. Så mycket som vi förstår av Guds storhet. Våran förståelse av Gud är ju jättebegränsad. Den är ju det. Men jag tror att ju mer vi lär känna Gud, ju mer fascinerade blir vi ändå att få tillbe honom. Det här sker ju i den himmelska världen. Och vi läste nyss uppmaningen från Saltaren att vi får vara med som människor och lova och upphöja Gud. Och allt handlar ju inte bara om att sjunga sånger. Att komma samman en gång i veckan eller en gång varannan vecka i en kyrka och sjunga lovsånger. Utan Guds ära, Gud vill att hans ära ska finnas hela tiden. Så i första Korintherbrevet 10:31 så skriver Paulus så här att: alltså om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Gör allt, vad ni än gör, gör det till Guds ära. Gör det så att Guds namn blir ärat. 1 Petrus 4:11. Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar, alltså hjälper till med någonting, så ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Varför då? Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. För hans är äran och makten i evighetens evighet. Amen. Och ett jätteintressant ord av Paulus, Romarbrevet 15:7. Där han säger: ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Alltså när Kristus tog emot oss så gjorde han det till Guds ära. Gud blev ärad när Jesus tog emot oss i våra liv. Gud är i centrum. Jesus är i centrum. Hur många var med här? Vad kan det varit förra hösten när vi talade om humanismen? Någon som kommer ihåg det? Vi pratade om humanismen. En del kommer ihåg det. Humanismen som ett begrepp, vi ska inte gå in på det idag, men som kanske de flesta ansluter sig till och tycker att det är liksom en självklar bit på något sätt. Därför man sätter alltså människan i centrum. Människan är viktigast. Och tankarna är jättegoda och det till stor del är sant. Att vi behöver vara humana, vi behöver sätta människan och människans behov och människans värde i centrum. Men när den där humanismen, och det såg vi på den gången när vi pratade om det, kan gå för långt. Så att när människan ska bestämma allting, alla värderingar, allting, därför att det är människan som är i centrum, så går det till slut fel. Därför att det finns någon annan som är i centrum, och det är han som har skapat människan, som har skapat oss, och det är Gud själv. Han är fullkomlig, han är perfekt. Han är den enda som egentligen är värd att verkligen tillbes, för han har ingen defekt på något sätt. Och jag tycker det är så skönt att känna att jag får lägga mitt liv i någon som inte har någon defekt, som är fullkomlig i kärlek, som är fullkomlig i rättvisa, som är fullkomlig i rättfärdighet, som är allt det där helt fantastiska. Det är Gud som är i centrum. Och trots det så är människan, du och jag, så älskad att Gud sände sin egen son att lida och dö för att vinna tillbaka oss, dig och mig. För att ge oss den tillfredsställelse som vi var skapta att uppleva. Att få det förhållande med Gud som var tänkt ifrån början. Så mycket älskar han oss. Och så här säger Hans Sundberg, som är pastor och teolog och också grundaren för Vinjadrörelsen i Sverige. Alltså som är, kan säga, det är han som gör att vi sitter här idag. Han säger så här: meningen med vårt liv är att ära Gud. Vi ärar Gud mest genom att vi har vår glädje och lycka i honom. Hur blir vi glada i Gud? Genom att lära känna Gud och bli mättade av honom. Gud blir mest ärad när vi är som mest tillfredsställda i honom. Jag tycker det är en sån skön ordning på något sätt. Gud är högst, vi är under Gud. Men Gud använder inte sin makt över oss till att trycka ner oss för att han ska bli ärad. Utan han blir mest ärad när han får tillfredsställa oss och vi har vår fulla glädje i honom. Och njuter av gemenskapen med honom och att han älskar oss. Då blir han som mest ärad. Så ser ni den där underbara cirkeln på något sätt som är så fantastisk, tycker jag. Vi går vidare. Det tredje av huvudorsakerna är därför att han är värd det. Vi kan läsa ett ställe och ska se, jag fick inte till vad det var, men det är någonstans i Apostlagärningarna i alla fall. Det var några av de första apostlarna som var ute och de bad för sjuka. Sjuka blev helade och det hände massa fantastiska saker. Och då började människorna tillbe apostlarna, människorna alltså, och tyckte att de var gudar. Så står det: men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade: människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från de här tomma avgudarna till den levande guden. Han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i den. I forna generationer lät han hedna folken gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider som mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Han är värd det för att han gör så fantastiska saker. I Efesierbrevet 2. Också er, och nu kommer han in på oss personligen, dig och mig, har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i den på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydandens barn. Bland dem var ni alla en gång. Vi var alla det en gång när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden är frälsta, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att någon ska kunna berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Jag läste det här lite långa stycket för att vi ska se vad Jesus har gjort för oss. Och när vi läser det så tycker jag att man kan inte tänka annat än att han är värd vårt lov. Om du skulle ramla ute på isen i ett hål och vara precis på väg att drunkna, och så kommer någon i sista sekund och drar upp dig och räddar dig, så skulle du nog känna att där hade du någon för livet som du aldrig skulle kunna vara nog tacksam för, som räddade livet på dig. Så är det med Gud och så är det med Jesus. Han är värd vårt lov. Så går vi in och tittar lite grann på vad som händer när vi kommer inför Gud. När vi tar tid och lovar honom och tillber honom. Sjunger lovsånger till honom eller bara ber lovprisningsböner. Eller bara är där. Vad händer? Det för oss närmare in i intimitet med Gud. Man skulle kunna se mycket. I Gamla testamentet så finns det förebilder för det som sen kom genom Jesus Kristus. Egentligen är hela Gamla testamentet bara en enda stor profetia om det som skulle komma sen i Jesus. Och det är massor vi skulle kunna hålla på i dagar här med det. Så ska jag inte trötta ut i mig nu. Men i templet så kanske ni har hört talas om att de offrade. Det var liksom offergudstjänster. De kom och de offrade djur i templet. Och templet är en bild av att komma inför Guds tron. Att komma inför den andliga verkligheten. Det står så här då i Andra Moseboken 29 och 41. Det andra lammet ska du offra i skymningen med likadant matoffer och drickoffer som på morgonen, ska du offra det till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. Från släkte till släkte ska detta vara i dagliga brännoffer inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för er och tala med dig. Där ska jag uppenbara mig för Israels barn, och den platsen ska bli helgad genom min härlighet. Alltså det här offret, lammet, var ett lovoffer, ett tacksägelseoffer till Gud. Och då säger Gud så att när ni kommer och offrar det här tackoffret, det här lovprisningsoffret, då är jag där, då ska jag uppenbara mig för er. Och det är egentligen väldigt mycket vad som händer när vi sjunger lovsång. Då är det som att vi liksom börja en vandring in i det där heliga templet. Vi kliver in där och så ger vi vårt offer. Vi ger vår sång eller vår lovprisning. Vi uttrycker oss, offra lovets offer. Och Gud har lovat att vara där och möta oss i den här stunden. Och vi är många, vet jag, som har den erfarenheten att när vi tar tid och bara stilla oss och kommer inför Gud och tänker på vem han är, vad han har gjort, och kanske sjunger ut, eller man behöver inte alltid sjunga, man måste inte alltid sätta melodi, utan bara kanske uttrycka oss tyst och stilla eller väldigt tjohejigt, det spelar ingen roll hur man gör, men när vi gör det och menar det och tar tid, så upplever vi hur vi kommer nära och blir ofta berörda av Gud i våra hjärtan. Nummer två, det ger oss rätt fokus, ökar vår tillit och förväntan. Vi läser innan till det som jag skrev här och tänkte att i lovsången så när, det här ordet blir lite konstigt ibland, när, det är inte när som helst, utan att nära någonting så att det får näring. I lovsången när vi vårt hjärta, våra tankar och våra känslor med storheten om Gud, hans fantastiska förmåga att göra vad som helst och hans helt enorma kärleksförklaring till mig genom det Jesus har gjort. Vilket ger mig mer och mer tillit till honom och väcker en större och större förväntan av vad han kan och vill göra i mitt liv och runt omkring mig. Det här händer ofta när jag är inför Gud. Det liksom ställer rätt fokus och ökar min tillit och min förväntan på vad han, vem han är för mig och vad han vill göra för mig. Och det tredje då, som kanske en del kanske tycker verkar lite suspekt, det driver Satan ondskan på flykt. Och det har vi nämnt om förut här. Ibland så kanske man inte vill helst prata så mycket om Satan, om djävulen, men vi tror ju att han också finns. Att det är han som ligger bakom allt, all ondska i världen. Det finns också en fiende till oss. Men han är besegrad. Och det värsta Satan vet är att höra vem Gud är. Att höra vem Jesus är och vad han har gjort. Och vi kan ge en liten förklaring på det ifrån till exempel Kolosserbrevet. Där säger Paulus att ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Alltså de var inte omskurna, ni vet, som pojkarna var i Israel. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnar mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Han är besegrad. Fienden, ondskan är besegrad på korset. Hebreerbrevet. När nu barnen, alltså du och jag, hade fått del av kött och blod, tog han själv, alltså Jesus som egentligen var ande och levde i himlen, på liknande sätt del av detta när han blev människa. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Han vet att han är besegrad och flyr när vi av hela våra hjärtan upphöjer och lovar honom. När vi bekänner Jesus som kung över allt. Så får ondskans krafter som ibland vill komma och kanske trycka ner oss, den får fly. Och man kan ofta uppleva det när man är inför Gud en längre stund. Hur saker som har känts tungt kanske bara lättar. Man bara känner att det bara är ett utrymme av frid, av glädje. Därför att det som kanske fienden har försökt att lägga på oss av tunga bördor, av ångest och jobbiga känslor, vad än det kan vara, får bara fly när vi lovar honom, när vi prisar honom. Det är för att Jesus är kung, han är segrare. Det var tre saker som sker och kan ske när vi lovar honom. Tre orsaker till de viktigaste sakerna varför vi lovsjunger och ära Gud. Vi har också sett tre effekter. Och med det så hoppas jag att vi idag har förstått något, kanske något mer av varför vi prioriterar lovsång och tillbedjan som vi gör. För vi älskar Jesus och vi älskar att vara så där knasigt hängivna som de där på rockkonserterna också är. Vi älskar att vara det här också. Vi tror verkligen på Gud och på Jesus. Vi tror att han är en verklighet. Och för många av oss så vet vi att han har förvandlat våra liv och gjort så mycket för oss. Men inte bara det här att man träffas en gång i veckan och sjunger vissa sånger. Det är bara en bit egentligen av det här att Gud är värd vår ära. Och vi läste ju några ställen där att hela våra liv, allt vi är, allt vi gör, allt vi säger i vardagen, vad vi än är, ska ära och förhärliga Gud. Ganska fantastiskt. Och det kanske vi inte klarar av i vår egen kraft. Åtminstone jag är en väldigt bristfällig människa, kan jag säga. Jag behöver mycket nåd ifrån Gud och mycket av den heliga andes kraft i mitt liv. Så att jag verkligen får leva ut Jesu liv genom mig. Så att det ärar Gud. Så allt vi gör och säger och är ska förhärliga Gud. Ska vi be lite? Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för den du är. Herre, det är ibland väldigt, väldigt svårt att riktigt fatta och greppa vem du är. Och du ser om det finns kanske människor här idag som funderar och känner att jag kanske inte är riktigt där än, att jag greppar det här och liksom vågar hänge mig riktigt. Men tack att du är med oss alla. Och vi har kommit olika långt med dig. Vi har erfarit dig, en del av oss har erfarit dig länge och mycket, och en del har inte hunnit göra så mycket. Vi har fått erfara dig så mycket än, men tack att du har en sån barmhärtighet för våra liv, och du drar sakta och omsorgsfullt i oss för att vi ska komma närmare dig, för att vi ska med de där andliga inre ögonen få se dig mer och lära känna dig mer och bara upptäcka hur underbar du är, Herre. Och hur underbart det är att komma nära dig, att få liksom bara komma in i din närhet och bara njuta av att få vara riktigt nära dig och få känna hur du berör oss, Herre. Herre, jag bara tackar dig för det. Tack att vi får ära dig. Tack att vi får lova dig, Herre. Och jag ber att vi ska göra det ärligt och uppriktigt, Herre. Tack att vi inte behöver göra oss till, utan vi får göra det på vårt, var och en på vårt eget vis, som vi känner är äkta. Som vi känner att det här är min lovsång till dig, Herre. Tackar dig för det. Tack att du älskar oss, Herre. Tack att vi får älska dig. I Jesu namn. Amen.